Hej och hjärtligt välkomna till Bli säker-podden. Den här veckan ska vi spilla te och bygga censurmurar.
Jag hade nog hoppats på att vi skulle slippa spilla te och inte bygga några censurmurar.
För vi är kaffedrickare faktiskt.
Precis, men britterna de dricker te och de har nu tänkt, kan vi göra någonting väldigt, väldigt korkat? Ja, det kan vi. Och så har de genomfört det. Och om ni blir nyfikna på vad det handlar om så kommer vi till det i veckans huvudämne i podden som precis som vanligt produceras av Nika Systems och SSF Stöldskyddsföreningen med Säkerhetskollen. Och med Peter Esse som nu är tillbaka från sin orienteringsresa.
Jajamensan, sommaren är kort och på tal om det så släpps detta avsnitt den 1 augusti, inspelat den 31 juli. Innan vi pratar om vad britterna håller på med så har vi lite uppföljningar och en ursäkt.
Det har vi. För förra veckan då pratade vi om att många nyhetsmedier inom tech- och säkerhetsbranschen hade plockat upp Expels nyhet om att det fanns en nätfiskemetod som kunde kringgå nyckelinloggning.
Ja.
Och sånt tyckte ju inte jag var speciellt bra. Det där tyckte jag inte om, att det kommer massa påståenden om att det går att nätfiska den nätfiskeresistenta inloggningsmetoden. Så medans Expel beskrev den här nätfiskeprocessen som väldigt komplicerad, beskrev jag den som tekniskt omöjlig och som någonting som inte hade hänt överhuvudtaget. Jag sa att alltihop var uppdiktat och mina damer och herrar, alltihop var uppdiktat. För nu i veckan, eller förlåt, i fredags, samma dag som vi släppte förra veckans podd, så gick Expel ut med en ursäkt i ett blogginlägg som de kallar, citat, fritt översatt till svenska, en viktig uppdatering och en ursäkt.
Och den skickar du över till mig, ja. Tack för det. Nej då, skämt sig då. Den, börjar vi citatet här. Den 17 juli publicerade vi ett blogginlägg om en nyligen inträffad incident som vi hade observerat. Vid en närmare granskning fann vi att våra ursprungliga slutsatser inte stöds av bevisen. Hoppa lite framåt i det här blogginlägget till. Efter att ha diskuterat dessa slutsatser med säkerhetscommunityt förstår vi att detta inte är korrekt. Oktas loggar visar att lösenordsfaktorn godkändes, men alla efterföljande MFA-utmaningar misslyckades och angriparen fick aldrig åtkomst till den begärda resursen.
Så nu har Expel också då bekräftat att alltihop bara var ett påhitt. De hade missuppfattat hur allting fungerade och nu då gått ut med en ursäkt. Inloggning med nycklar är en nätfiskeresistent inloggningsmetod och vi bör byta till inloggning med nycklar överallt där det går. Listan över webbplatser som redan erbjuder stöd för inloggning med nycklar ligger givetvis länkad i veckans show notes.
Härligt. Vi går vidare och konstaterar att Proton lanserar en säkerhets- och privacy-fokuserad chatbot. Inte utan att Karin Melnicka har lite tankar om detta.
Det hade väl varit väldigt oväntat ifall jag inte hade haft det. Men det här är alltså en konkurrent till exempel ChatGPT. Och det är bra att vi får fler integritets- och säkerhetsfokuserade alternativ. Inte minst efter att vi har sett problemen med dataläckor. Och då tänker jag dels på de exempel vi har lyft under de senaste veckorna gällande dataläckorna från Metas AI. Och när det gäller den rättstvist som nu pågår mellan OpenAI som ligger bakom ChatGPT och New York Times. Där New York Times kräver att data ska sparas för att kunna lämnas ut. Vi har pratat om det många gånger tidigare och jag lägger länkar i veckans show notes till de avsnitt som är berörda av det. Men nu kommer då Proton, som ligger bakom bland annat Proton Mail och Proton VPN, in på arenan med sin egen chatbot som de kallar Lumo. Och kollar vi i det blogginlägg som de publicerade om Lumo så säger de att det är öppen källkod, det är inga loggar, det sker ingen datadelning. Datan som knappas in används inte för att träna AI:n, servrarna står i Europa och de erbjuder zero access kryptering, eller det är zero access kryptering som standard. Allt det här låter ju väldigt bra, men jag har noterat att det finns en missuppfattning kring vad det här med zero access kryptering egentligen innebär. För så här står det i själva blogginlägget, fritt översatt till svenska.
Dina chattar lagras med vår beprövade zero access kryptering så att inte ens vi kan läsa dem. Och det är precis som med andra Proton-tjänster såsom Proton Mail, Proton Drive och Proton Pass. Vår kryptering har öppen källkod och används av över 100 miljoner människor för att skydda sin data.
Och det där låter väldigt bra, men jag har noterat att några tolkar det som att Proton aldrig skulle kunna komma åt det som skrivs, vilket inte är fallet. För notera att det står dina chattar lagras med vår beprövade zero access kryptering. Det står inte att inte Proton kan få åtkomst till chattarna. Jag skickade en fråga där jag uttryckligen undrade ifall Proton hade någon mer information, om de hade kommit på något smart sätt att göra så att inte de fick åtkomst till chattarna precis vid chatttillfället. Och jag fick inte ett konkret svar på frågan, utan de hänvisade bara till dokumentationen där det står så här, fritt översatt till svenska.
Lumo använder zero access kryptering för lagrad chatthistorik och TLS kryptering för dataöverföring. Dessutom krypterar vi dina prompter asymmetriskt så att endast Lumos GPU-servrar kan dekryptera dem.
Mm. Det här innebär alltså att historiken över dina chattar krypteras så att bara du som användare kan dekryptera historiken. Men när du skickar dina frågor till Lumo och Lumo svarar, så görs det på ett sätt där det är konstruerat så att de som driver Proton inte ska kunna komma åt informationen. Men om de skulle missbruka sitt förtroende, då skulle de kunna byta ut nycklarna så att datan krypteras med en nyckel som de själva kan dekryptera och komma åt informationen. Eller så skulle de kunna komma åt informationen så som det ser ut rakt upp och ner på servrarna, lite beroende på vilken åtkomst de har där. Men slutsatsen är att informationen med Lumo, den är skyddad när den ligger i historiken mot all obehörig insyn. Den är skyddad så att inte Proton ska kunna se den när den skickas fram och tillbaka, alltså själva chattarna. Men där skulle Proton rent teoretiskt kunna komma åt den. Det är alltså inte lika säkert som att köra någonting lokalt på sin egen dator, men det är ändå ett steg i rätt riktning. För det här hindrar ju oavsiktliga läckor, någonting som vi kommer prata väldigt mycket om i det här avsnittet. Så det är bra att de har tänkt på det här sättet, att det ska vara krypterat så att inte historiken kan läcka. Men jag vill poängtera, det är inte lika säkert som att köra modellen, AI-lösningen, lokalt på den egna datorn. Jag har testat Lumo lite också och jag är inte jätteimponerad över Lumo jämfört med till exempel ChatGPT, men jag får ju också tänka på att det här är den första AI-modellen, eller förlåt, AI-chatbotten som Proton har lanserat. Och det är inte deras egna modeller, de har använt andras modeller för det, så de har inte tränat upp det själv. Men det här är någonting som kanske kan bli ännu bättre på sikt, och grunden är i alla fall bra, om än inte lika säker som en helt lokal lösning.
Ja, och vad som inte överhuvudtaget var ens lite säkert, det var ju en felkonfigurerad Elasticsearch server. Nej, vi ska prata om den dataläcka med svenska medborgares personuppgifter som det har rapporterats om på sistone.
Mm. För Cybernews, de flaggade upp i veckan för att det var en väldigt stor dataläcka de hade upptäckt med många svenska medborgares personuppgifter. När jag såg att det var Cybernews, då tog jag det först med en nypa salt, för att Cybernews har ju tidigare överdrivit, men det var så konkret att jag hade få skäl att ifrågasätta det. Och sen pratade jag med Sveriges Radio som gjorde lite grävande journalistik och bekräftade att den här dataläckan har skett. Men vi börjar med att se vad Cybernews skrev, fritt översatt till svenska.
En felkonfigurerad Elasticsearch-server har exponerat en guldgruva av business intelligence-data med hundratals miljoner mycket detaljerade poster kopplade till svenska individer och organisationer. Cybernews forskare identifierade den oskyddade databasen som inte krävde någon autentisering och var fullt tillgänglig via det öppna internet. De läckta uppgifterna bestod av över 100 miljoner poster daterade från 2019 till 2024 fördelade över 25 separata index där vissa datamängder svällde till över 200 gigabyte i storlek.
Och i den här läckan låg fullständiga namn, mer tidigare namn, personnummer, födelsedatum, och tack vare våra lyssnare vet vi ju att personnummer och födelsedatum inte alltid är samma. Kön, adresshistorik, civilstatus, utländska adresser för emigranter, skulder, betalningsanmärkningar, konkurshistorik, indikationer på fastighetsinnehav och inkomstuppgifter från 2019 till 2023. Det här är ju i väldigt stor utsträckning offentliga uppgifter i Sverige. Ja. Så problemet är inte de individuella uppgifterna. Problemet är mängden data som har läckt. För om angripare har kommit över den här datan, vilket vi inte vet om de har gjort, så har de åtkomst till en sökbar, filtrerbar och bläddringsbar datamängd över oss som bor i Sverige. Och då också med sådana saker som ska rensas ut, till exempel betalningsanmärkningar ska rensas ut efter 3 år. Men om angripare har kommit över den här datasamlingen, då kommer de ju inte börja rensa ut saker av GDPR själv. den där saken, den får vi inte behålla. Sveriges Radio har som sagt gjort lite efterforskning här. Cybernews misstänkte att datan kom från kreditupplysningsföretagets Rissikas kund, eller en av kreditupplysningsföretaget Rissikas kunder. Rissika bekräftar för Sveriges Radio att det är en svensk kund som har läckt den här datan. Och Sveriges Radio har också konstaterat att det inte har kommit in, eller när de publicerade det här tidigare i veckan, hade det inte kommit in någon anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten om den här personuppgiftsincidenten. För oavsett om den här datan har hamnat i händerna på kriminella eller inte, så har den ju hamnat i händerna på Cybernews. Och en sån här dataläcka ska anmälas inom 72 timmar. Nu när det är strax är augusti så tror jag att det var mer än 72 timmar sedan dataläckan skedde. Vilken skedde i maj, ska vi säga. Det var i maj just som det här upptäcktes.
Så kort är ju inte sommaren faktiskt.
Nej, det är den inte.
Det känns det som det ibland. Ja, vi går in på första tedrickarna då, höll jag nästan på att säga. Men det finns en dating-app i primärt USA, va?
Ja.
Som inriktad bara till kvinnor, och där har det läckts massivt med information.
Ja, det här är alltså inte en datingapp som används för att hitta personer att dejta, utan för kvinnor att diskutera de personer som de har dejtat och varna för personer som de inte bör dejta. Appen beskriver själv att det fungerar på det här sättet på sin webbplats, fritt översatt till svenska.
Gå med i ett community med över 4 647 000 kvinnor dedikerade för att stärka varandra och få tillgång till en uppsättning datingverktyg för säkerhet, särskilt skapade för FBI girlies. Paus i citatet. Jag har ingen aning vad FBI girlies är.
FBI girlies, det är ju alltså tjejerna som vill göra sina egna FBI-utforskningar. Egna granskningar.
Jag förstår. Vi fortsätter.
Och så har de en liten emoji på en spion med ett glas, med ett förstoringsglas också.
All right. Fortsätt i citatet. Eller i texten i alla fall. Dela erfarenheter och be om råd i en säker och anonym plattform. T bygger på tillit, skärmdumpar är blockerade och alla medlemmar är verifierade som kvinnor.
Och då har de sen en till emoji med en sån här hyssande mun som visar att det här, det är minsann sånt som är hemligt och hålls säkert. Sen har de också en bild på en generisk dating-app och en profil som visar en person som heter Jake och kommentarerna som T-användarna har skrivit om honom. Till exempel really great guy, total sweetheart och dated my bestie, approved. Någonting säger mig, Peter, att det inte är precis så där det låter i diskussionerna inuti den här appen, men det är i alla fall det de vill antyda.
Troligtvis inte. Jag tror att Jake redan är i the friend zone för övrigt.
Ja. Men oavsett vad, det här är då alltså en app som bara är för kvinnor och kvinnor måste bekräfta att de är kvinnor under själva registreringsprocessen. Och Peter, hur beskriver T att det går till?
Kul att du frågar. Under registreringsprocessen måste användare skicka in en selfie för verifieringsändamål. Detta foto behandlas säkert och lagras endast tillfälligt och raderas omedelbart efter att verifieringsprocessen är slutförd.
Väldigt viktigt där. Det lagras endast tillfälligt och raderas omedelbart efter att verifieringsprocessen är slutförd. Peter, då förstår inte jag hur det här kunde hända, för att i måndags då publicerade T den här varningen till sina användare.
Ja, jag skrattar för det var en ganska uppenbar upptakt till just detta.
Ja.
Ett äldre datalagringssystem har kompromitterats, vilket resulterade i obehörig åtkomst till en datamängd från före februari 2024. Denna datamängd innehåller cirka 72 000 bilder, inklusive ungefär 13 000 selfies och fotoidentifikationer som användare skickat in vid kontoverifiering samt cirka 59 000 bilder som varit offentligt synliga i appen från inlägg, kommentarer och direktmeddelanden.
Men vänta här nu, Peter. Skulle det här inte raderas omedelbart? Endast lagras tillfälligt?
Uppenbarligen inte före februari 2024 i alla fall.
Nej, och Bleeping Computer har verifierat att det faktiskt låg ID-handlingar i den här dataläckan också, som till skillnad från den förra dataläckan alltså är bekräftat att ha hamnat i obehörigas händer och går för övrigt att ladda ner fortfarande i talande stund. Så det var riktigt tråkigt att det inträffade. Vänta här nu, det händer ju någonting mer. Ja, det tar inte slut här. 404 Media, de fortsätter nu i veckan med en artikel där de skriver så här, fritt översatt till svenska.
Ett andra allvarligt säkerhetsproblem med datingappen T som riktar sig till kvinnor har exponerat betydligt mer användardata än det första intrånget som vi rapporterade om förra veckan. En oberoende säkerhetsforskare har nu upptäckt att det var möjligt för hackare att få tillgång till meddelanden mellan användare där de diskuterade aborter, otrogna partners och telefonnummer som de hade skickat till varandra. Hoppa i citatet. Användare kunde enkelt identifieras via sina sociala mediekonton, telefonnummer och riktiga namn som de delat i dessa chattar. Aj, aj, aj.
Så det här var alltså en app som officiellt var tänkt att användas för att stärka säkerheten för kvinnor som dejtar. Inofficiellt så vet vi att den har använts för att snacka skit. Och det som händer nu, det är att på de lite mindre kontrollerade forumen så snackas det skit om de som har använt den här appen. Det skrattas åt deras uppladdade profilbilder, det skrattas åt deras konversationer som nu då också går i stor utsträckning att koppla till fysiska personer. Och en person på Twitter skrev så här, citat fritt översatt till svenska. Jag behandlade och analyserade 3885 kvinnliga ID-handlingar från T-appens dataintrång. Jag beräknade aggregerad demografisk statistik, ålder, längd, vikt, BMI och geografisk fördelning per delstat. Slut på fritt översatt citat. Och sen så finns det då en mängd med olika datasammanställningar kring den här läckan som då den här Twitter-användaren har publicerat. Jag lägger inte en länk i show notes till det, men det är någonting som är värt att tänka på. Och anledningen till att det går att sammanställa den här statistiken, det är för att ID-handlingarna i USA innehåller mer information än vad vårt körkort och nationella ID-handling gör. Så det här var alltså en app som skulle vara säker. Den var inte säker. Informationen skulle vara konfidentiell. Den var inte konfidentiell överhuvudtaget. Och i och med att alla behövde legitimera sig eller identifiera sig, så var det viktigt att de här fotorna skulle endast lagras tillfälligt och raderas omedelbart. De lagrades permanent. Det är en bra övergång till det som är veckans huvudämne i den här podden, nämligen Storbritanniens ogenomtänkta krav på åldersverifiering.
Jajamensan, klassisk Storbritannien, säger jag.
Ja, det här är som att Storbritannien, de tänkte, vänta här nu, tidigare i våras då sköt vi oss själva i foten. Vi har ju två fötter, vi borde skjuta oss i andra foten också. Första gången, så jag tänker på när Storbritannien krävde att Apple skulle ge Storbritannien möjlighet att komma åt information som lagras totalsträckskrypterat i Apples moln, alltså lagras med det som kallas avancerat dataskydd i Apples värld. Och Apple svarade med att nej, då tar vi bort möjligheten för britter att aktivera den funktionen istället. Så de enda som blev mindre säkra, det var britterna själva. Jag kan tänka mig att de som hade försökt få igenom det här tog sig för pannan och tänkte, nej men det var ju inte det utfallet som vi hade tänkt. Det här gick ju fel. Och sen så kom de tillbaka eller tipsade sina vänner om att vi skulle kunna göra fel en gång till. Och det är precis det de har gjort nu när de inför de här ogenomtänkta kraven på åldersverifiering. Och jag tror att vi börjar med BBCs förklaring av vad den här Online Safety Act egentligen är.
Online Safety Act har som huvudsakligt syfte att göra internet säkrare för människor i Storbritannien, särskilt barn. Det är en uppsättning lagar och skyldigheter som nätplattformar måste följa och som implementeras och övervakas av mediemyndigheten Ofcom. Enligt lagens särskilda regler för barn måste plattformar från och med den 25 juli förhindra att unga exponeras för skadligt innehåll som rör självmord, självskadebeteende, ätstörningar och pornografi.
Och hur ska det här då egentligen göras? Ja, det här ska göras av de plattformar som tillhandahåller det här materialet. Och Ofcom har gett 7 förslag på hur det kan göras. Jag lägger en länk till hela listan i veckans show notes och jag ska gå igenom den bara väldigt kortfattat, men vill först poängtera, det här är inte den lösning som vi kommer använda i EU. Men i Storbritannien nu, alltså vi har ju passerat datumet, vi har passerat 25 juli, så är det följande förslag på lösningar som ska användas. Antingen ansiktsbaserad åldersuppskattning, att användaren visar sitt ansikte och en app uppskattar hur gammal användaren är. Öppna bankdata så att banken kan berätta om användaren är över 18 år. Digitala identitetstjänster. Jag misstänker att det hade motsvarat i Sverige BankID eller Freja e-ID. Kreditkortsbaserad ålderskontroll, alltså betalkortslösningar används för att kontrollera ifall användaren är över 18 år. E-postryktesbaserad eller e-postfingeravtrycksbaserad ålderskontroll. Den här visste jag inte ens att vara... det här känns vansinnigt, men det är alltså att ett rykte för e-postadressen där det kollas var den e-postadressen har använts i andra sammanhang används för att uppskatta om användaren är över 18 år. Den känns minst sagt problematisk.
Jag undrar om det duger att man har registrerat sig på 20 porrsajter sen tidigare.
För länge, länge sedan. Ja. Jag tror inte att det är just porrsajterna som gäller där, utan de pratar om banker och utility providers, tjänsteleverantörer, elbolag och liknande. Ålderskontroll via mobiloperatören. Mobiloperatören bekräftar om du är tillräckligt gammal. Eller foto-ID-verifiering, att du laddar upp en bild på en ID-handling för att därigenom legitimera dig. Och den här legitimeringen eller identifieringen eller ålderskontrollen, kan antingen göras av den som tillhandahåller tjänsten eller så kan de anlita ett åldersverifieringsföretag för att göra den. Och det finns en fördel med att de anlitar ett åldersverifieringsföretag eftersom det i så fall går att i de sammanhangen bryta kopplingen mellan användaren och användarens garanterade ålder så att det inte blir så att inte den som driver tjänsten vet exakt vem personen är utan bara frågar det här åldersverifieringsföretaget hur gammal är den här användaren och får tillbaka ett svar om användaren är över 18 år eller inte utan att i sig avslöja vem användaren är. Och BBC har pratat med sådana här åldersverifieringsföretag och skriver så här i en artikel.
Åldersverifieringsföretag som sannolikt kommer att anlitas säger att människor kan känna sig trygga eftersom företagen inte sparar några uppgifter och inte vet vad en person har tagit del av. Vilket vi nyss har kunnat konstatera att så är inte riktigt fallet.
Nej, men Peter, det var flera dagar sedan vi hade en sån läcka.
Ja.
Du får tänka så mycket som har hänt under de här senaste dagarna. Att inte skulle väl något företag som säger att de inte sparar någon data få för sig att spara någon data eller på något sätt missbruka tillgången till den datan. Det vore väl helt orimligt. Och jag hoppas att jag har brett på mig tillräckligt mycket sarkasm här för att ni ska förstå att jag inte menar det på riktigt. Så låt oss kolla hur lite olika berörda webbplatser har valt att lösa det här. Och den största debatten har ju varit kring porrsajterna. Världens största porrsajtleverantör heter Ailo. Det är de som bland annat driver Pornhub. Och de har infört 5 olika alternativ för britter som vill verifiera sin ålder. Antingen via betalkort eller e-postfingeravtryck eller ålderskontroll via mobiloperatör. Öppna bankdata eller digitalt ID. Och de använder 3 olika leverantörer för det här. Verify My Age, OneID och Google. Men det är inte bara porrsajterna som har fått såna här ålderskontroller för brittiska användare. Utan det är många andra sajter också. Till exempel Spotify som beskriver situationen så här.
Vi samarbetar med Jotti, ett betrott digitalt identitetsföretag, för att hjälpa oss identifiera om användare kvalificerar sig åldersmässigt för att få tillgång till visst innehåll och vissa funktioner på Spotify, till exempel musikvideo som rättighetsinnehavarna har markerat som 18+.
Kommer den där hemska musiken in igen?
Det är, ja, alltså,
jag som hiphoppare, det är ju väldigt mycket gangstamusik där som jag då misstänker att måste censurera så att inte känsliga öron hör dem.
Jag får ett riktigt Sivet Uholm-ögonblick här när stackars musikjournalisten Anders Tegner behövde stå liksom, och ta ansvar för den här hemska hårdrocken som kom in i Sverige på 80-talet. We are Satan's people. Oj, oj, oj.
Det låter väldigt hemskt. Sånt kan vi inte förkasta ungdomarna med.
Nej, herregud. Nej.
Ja.
Ja, mycket sarkasm i den här poddavsnittet.
Ja, men det blir ju så när det är såna här... jag vet ju inte om jag ska skratta eller gråta åt det här. Det är ett bra exempel för att den här debatten om hårdrocken som var på 80- och 90-talet...
Det kan vi skratta åt nu i alla fall. Men då var det verkligen, kopplar man ihop det med både det ena och andra. Vi kan ge fler kängor till Storbritannien. Men låt oss fortsätta, vad finns det för flera?
Ja, jag har kollat på lite fler av de här tjänsterna som har påverkats av den nya lagen. Till exempel Discord, som används mycket bland gamers för att diskutera. De anlitar KID för ansiktsskanning eller ID-skanning. Alltså ladda upp bild på din ID-handling. Blue Sky, Twitter-konkurrenten, de förlitar sig på Epic Games för att verifiera ålder med antingen betalkort, ID-skanning eller ansiktsskanning. Reddit, de anlitar Persona för ansiktsskanning eller ID-skanning. Och X håller på att utveckla någon egen lösning som jag förstår det, som då kommer antingen baseras på historik eller ansiktsskanning eller ID-skanning. Det är lite oklart där. Men de seriösa aktörerna, de jobbar på att hitta sådana här lösningar för att verifiera ålder. Sen får vi ju tänka på att de oseriösa aktörerna, de kommer inte bry sig för 5 öre. Jag tänker Ailo, som då är den största porrtjänstleverantören, de bryr sig om det här. Någonting säger mig att det finns väldigt många suspekta porrsajter på nätet som inte kommer bry sig för 5 öre.
Ja, och det är ju, det handlar inte bara om pornografi, men det är det som är mer lättillgängligt att förstå för den vuxna lagstiftande befolkningen. Men när det kommer till självmord, självskadebeteende och sådana saker, det är ju någonting som barnen då, om det är barn, hittar på helt andra delar av internet än som inför officiella åldersverifikationer. Mm. Generellt sett så är ju detta lite klossan med ens fördomar om Storbritannien. Det är ju ett land som historiskt sett haft flest tonårsgraviditeter i västra Europa. Vilket i sin tur handlar en hel del om att man inte riktigt vill att prata om sexualundervisning. Och allting detta också handlar ju väldigt mycket om att man ska liksom skydda. Man ska inte prata om det. Det ska inte finnas någon tillgång. Mm. Men tillgången kommer ju ändå, ja, alla ni som lyssnar på detta är ju fullt förstående. Men jag antar att man kan lösa detta medelst en helt vanlig VPN-tjänst.
Absolut, för om alternativet står mellan att ladda upp sin ID-handling eller att helt enkelt bara strunta i den här lagen och använda en VPN-tjänst för att tunnla ut sin trafik från The Great Firewall of Britain. Lite anspelning på Great Firewall of China, Great Firewall of Britain. De har stulit konceptet.
Vallgrav kanske istället. Ja, fullt med eld. Mm.
Så det är klart, då kommer ju folk att välja att nej, men jag tunnlar ut min trafik med en VPN-tjänst så att det ser ut som att jag ansluter från ett annat land än Storbritannien. Och hör och häpna, alltså det här är helt, vem hade kunnat tänka sig det här? Proton twittrade så här i början av veckan.
Bara några minuter efter att Online Safety Act trädde i kraft igår kväll ökade antalet registreringar för Proton VPN från Storbritannien med över 1400%.
Och BBC rapporterade.
På måndag morgon var hälften av de 10 mest nedladdade gratisapparna i Apples appbutik i Storbritannien VPN-tjänster. Och slut på citat. Det här är någonting man kan skratta om, men det finns ju flera problem med detta.
Ja, absolut. För det första så gör ju det här att den lagstiftning som är tänkt att på något sätt skydda barn kommer inte skydda barn. Vem hade kunnat gissa det? Och dessutom så är ju risken här att folk börjar skaffa dåliga VPN-tjänster. Sådana som har ertappats, eller nya VPN-tjänster som i framtiden kommer att ertappas med att ha spionerat på användarna i och med att VPN-tjänsten kan ju se vilka anslutningar som görs. Så det här är ett lite orovarslande. Och sen är det problematiskt av ett skäl till. Här i Sverige så funderar vi på vilken internetoperatör ska jag välja för hemmet. I Storbritannien så kommer de ju nu vara tvungna att tänka vilken internetoperatör ska jag använda och vilken VPN-tjänst ska jag använda för att kringgå censuren som har satts upp av Storbritannien. Det kommer liksom, det skulle inte förvåna mig ifall routrar med inbyggd stör för VPN-tjänster börjar bli väldigt populära där. Så det går att få allting i ett och bara tunnla ut allting i hela nätverket ut ur Storbritanniens kontroll. Ja. Så att man slipper den censuren.
Och då kommer ju nästa då, enligt småstins tyranni, då kanske lagstiftarna kommer att börja fundera på att förbjuda VPN, vilket ställer till helt nya bekymmer.
Och i så fall så börjar det finnas väldigt många likhetstecken mellan Storbritannien och Kina.
Ja. Det gör det.
Ja. Men i alla fall, där har ni hur Storbritannien beslutade sig för att skjuta sig i andra foten också. Vi kommer säkerligen ha skäl till att följa upp vad som egentligen händer. Och sen kommer vi också inom kort gå igenom den lösning som nu ligger på bordet för att införas i Europa. Och redan nästa år, tror jag det, kommer att införas på prov i Danmark som ett av 5 länder det testas i. Det vill ni självfallet inte missa, så passa på att prenumerera på den här podden och lämna jättegärna en recension också, så blir jag och Peter lite extra sommarglada. Och sen hörs vi nästa vecka igen i ett nytt avsnitt av Bli säker-podden. Podden som gör er lite säkrare för varje vecka som går. Tack för att ni har lyssnat.